The homes in neighborhoods like Polanco are palatial and shielded by high walls, electric fencing, and armed guards. In Ixtapalapa, most cinder block houses lack water, electricity, and sanitation. Christian lay worker Luis Arturo says Ixtapalapa will vote against the ruling party.
The current administration has little capacity to listen to the needs of its own people. This is why we see a trend of opposition to the government.
Ixtapalapa's poor say they are tired of false hope. After voting, we must push so what is promised is done.
Each time there's an election, they only try to get our vote. Then they forget what they promised.
The female vote is expected to count as never before, but by no means are all the well-heeled and well-coiffed women of the upper class in favor of the status quo.
We're in a moment where our politicians must recognize the need of change. We can't afford the luxury of staying in the past.
We need many changes. The economic development of the country is in very bad shape. Poverty is tremendous. That's why there's so much crime.
Economic development under a new, untested regime is precisely what worries Javier Barroso, CEO of one of Mexico's largest transportation companies.
Es un periodo muy corto, solamente se dan tres años.
The new mayor has only 3 years in office. It's a very short time. This could cause concern. If a clear direction, if a long-term vision isn't found soon, which would fail to yield results.
Architect and citizens advocate Jorge Legorreta argues the success of a new government will depend on compromise.
La gobernabilidad, desde mi punto de vista, va a estar dada.
I believe the governance of the city will depend on the dialogue between the new city government and the client groups of the ruling party and others. There lies Mexico City's immediate future.
Perhaps Mexico City is two cities, one that can shop in luxurious supermarkets and one that can only afford a few pesos worth of tortillas. But whether that city is a slum where each day of life is scratched out or an elegant enclave where the good life can be enjoyed, few would argue that the voice of change can be silenced for much longer. Chris Klein, CNN, Mexico City.
Sverige, 6 juli 1997. Svår järnvägsutspårning igår utanför Kälarna, nordväst om Sundsvall.
God kväll. Idag upptäcktes det att en av de urspårade tankvagnarna utanför Kälarna i Jämtland har börjat läcka. Det är den vagn som är lastad med det luktlösa men giftiga och explosiva ämnet etylenoxid som läcker.
Räddningsledningen beslutade att frakta bort det farliga godset från vagnarna ämne för ämne. Detta för att minimera riskerna med saneringsarbetet. När fyra vagnar med etyxyra pumpats över till tankbilar upptäcktes ett läckage av den oerhört giftiga gasen etylenoxid.
Nu när jag kom hit till platsen så kom det en emot mig och sa att det läcker. Och det var inte bra. Det är ett läckage som har uppstått i en ventil på den där etylenoxiden. I en ventil. Det droppar lite grann där.
Läckaget försvårar bärgningsarbetet något och tvingar räddningstjänsten att redan nu ta itu med vagnen med etylenoxid. Och även om läckaget bedöms som litet så finns det risker.
Ja, riskerna är ju naturligtvis att den här gasen sprids ju, men det åtgärdas ju här nu med vatten och vattenkanoner som man spårar ut det här så att man mer eller mindre oskadliggör det. Så att den risken är ju minimerad, men nu dras det ju på stora resurser för att säkra upp för en eventuell brand. Det var ju tänkt först att göra det i samband med att man skulle börja läktra det här. Men nu dras det igång.
Ungefär 150 personer är idag inblandade med att sanera efter olyckan som inträffade i fredags kväll. Och arbetet beräknas ta hela veckan. Och de 25 personer som evakuerats från närområdet vet ännu inte när de kan återvända hem.
SJ räknar med att olyckan utanför Kälarne kommer att ställa till med stora problem för godstrafiken mellan södra och norra Sverige den kommande veckan. All gods- och persontrafik får nu dirigeras om till Ostkustbanan mellan Sundsvall och Långsele. Den bandelen är omodern och har begränsad kapacitet vad gäller tåglängder, bärighet och mötesplatser.
Åter till Kambodja, 6 juli 1997.
Tusentals människor flyr nu från den kambodjanska huvudstaden Phnom Penh, där allt hårdare strider nu rasar mellan styrkor lojala till de två rivaliserande premiärministrarna Hun Sen och Norodom Ranarid.
Nu flyr tusentals människor Kambodjas huvudstad Phnom Penh, där granatattacker och kulspruteeld har tagit minst 12 människoliv och skadat ett 50-tal de senaste dagarna. Det finns bedömare som inte tvekar att kalla vad som nu pågår i Kambodja ett inbördeskrig. Två fraktioner av armén strider med varandra, men det är framförallt civilbefolkningen som lider. Kambodja har just nu två premiärministrar och för närvarande tycks det som om den ene, Hun Sen, har övertaget. Han påstår själv att han vill att förhindra att kollegan Ranarid samlar stödtrupper från de röda khmererna. Ranarid, som är son till kung Norodom Sihanouk, beskyller Hun Sen för att försöka störta honom genom en militärkupp. Medan natten faller i Kambodja sprider sig förödelsen, liksom ryktena kring vad som var sant i fråga om den fruktade röda khmerledaren Pol Pots död. Utegångsförbud råder i den isolerade huvudstaden där tillfartsvägar är stängda och flyg- och telefonförbindelser brutna.
Men trots det har vi alldeles nyss lyckats få den här kommentaren från Sveriges Televisions förre Asienkorrespondent Jan Sundén, som just nu befinner sig i Kambodja på en stipendieresa.
1993 gav FN det här landet fred för första gången på flera decennier. Då fick man också det första demokratiska valet någonsin här. Resultatet, det blev den koalitionsregering som nu håller på att spricka inför det andra valet någonsin. Det ska hållas i maj nästa år. Och orsaken är den roll som de röda khmererna och Pol Pot, död eller levande, fortfarande tycks spela för detta krigshärjade och fattiga land.
Den 6 juli 1997, Sverige. Bluff vid säkerhetskontroll vid kärnkraftverket i Barsebäck.
En inspektör vid statens kärnkraftsinspektion har avslöjats med att ha manipulerat incidentrapporter från kärnkraftverket i Barsebäck. Inspektören gjorde på egen hand om preliminära rapporter till slutrapporter eftersom man inte kunde hitta dessa.
Jag har ju tittat på de här händelserna som är aktuella och det gjorde vi redan när vi skickade in dem slutgiltigt senare. Och där är ju inga händelser som på något sätt har någon relevans och säkerhetssynpunkt.
Mm. För kärnkraftverk är det väl ändå oerhört viktigt att hålla sig till reglerna?
Självfallet, och det är ju någonting som är som en röd tråd genom vår verksamhet. Mm. Men det innebär ju inte att det inte kan göras missar även på kärnkraftverk.
Förfalskade dokument, försenade rapporter, bristande kontroll av slutrapportering. Göteborgsposten går igenom händelser som till att börja med kastar skuggor över Barsebäcks sätt att följa gällande regler. Men på kärnkraftsinspektionen är man inte särskilt oroad över det som skett.
Vi har en bedömning i två steg på de preliminära rapporterna om det är en stor säkerhetsfråga eller inte. Och där är jag övertygade om att vi har inte missat något allvarligt. Däremot så har vi ju inte resurser för att själva följa upp det som sorteras ut av mindre betydelse. Vi har dragit igång en intern utredning för att se över våra rutiner så att vi blir bättre på det här. Våra inspektörer är nog bättre på teknik än byråkrati.
Den 6 juli 1997. Raoul Wallenbergs minne.
I Ungerns huvudstad Budapest invigdes idag en park till minne av Raoul Wallenberg och andra diplomater som var verksamma i Ungern under andra världskriget. Hundratals människor, bland de överlevande från förintelsen, hade samlats för att hedra den svenska diplomaten som i krigets slutskede räddade tiotusentals ungerska judar undan nazisternas koncentrationsläger.
Den 7 juli 1997. Rapport från Mexiko-valet.
I Mexiko är valet avslutat. Det har rapporterats om att valdeltagandet varit högt. Och som väntat ser det ut som att partiet PRI tvingas lämna ifrån sig makten efter 68 år.
Åtminstone här i Mexico City tycks valet ha blivit en enastående framgång för oppositionen. Precis som opinionsundersökningarna förutspådde. Den senaste timmen har flera vallokalsundersökningar offentliggjorts och de pekar alla på en stor seger för det socialdemokratiska PRDs kandidat Cuauhtémoc Cárdenas. Undersökningarna ger Cárdenas över 40% av rösterna, 20% mer än tvåan som är regeringspartiet PRIs kandidat. När det gäller landet i stort och valet till kongressen så pekar de siffror som har offentliggjorts på att PRI fortfarande är det största partiet. Det är osäkert om det når de 42% som enligt de mexikanska vallagarna är nödvändiga för att garantera egen majoritet i kongressen. Men det är heller inte omöjligt. Men allt det här är fortfarande preliminära siffror. De första officiella siffrorna kommer om ett par timmar. Men allt tyder alltså på att de mexikanska väljarna har röstat på olika partier i olika val. Och kanske det, lika mycket som Cárdenas seger i Mexico City, en symbol för det systemskifte som nu har inletts i Mexiko. Lars Palmgren, Mexico City.
En rapport från rymden och planeten Mars, 7 juli 1997.
Applåder och lättnad i den ryska rymdkontrollen i Moskva. Lastfarkosten har dockat på den skadade rymdstationen Mir. Nu har i alla fall de tre besättningsmännen där uppe i rymden fått den reparationsutrustning de behöver och dessutom extra mat, vatten och syre. Nu återstår att utföra de svåra reparationerna.
Everything was successful. And we are sure that they will take all the measures to make it successful.
Efter den amerikanska rymdsondens lyckade landning på Mars i fredags kom idag nya tecken på att det kan ha funnits vatten på planeten. Och just nu väntar forskarna på fotografisk information från den lilla rymdbilen Sojourner.
Medan rymdbilen nu undersöker en sten bara 40 cm från landningsplatsen har forskarna gjort nya iakttagelser av den närmaste omgivningen. Flera tecken tyder på att det har funnits vatten på Mars, en viktig förutsättning för att liv ska ha kunnat existera på planeten.
Really fascinates us are these rocks that are so rounded. And this of course is consistent with transport by water. We see evidence of multiple episodes of flooding, not just one catastrophic event, but many events. And the banding that we see here is an indication of that multiple event, okay, multiple flooding.
Men trots att inget vatten upptäckts på Mars ännu, utesluter inte forskarna att det finns vatten. I så fall i frusen form vid polerna under jordytan. Det kan till och med finnas mer vatten på Mars än här på jorden, anser man.
Nordirland, 7 juli 1997.
Den årliga protestantiska marschen genom staden Portadown i Nordirland igår utlöste som väntat våldsamma protester i de katolska områdena. Och nu får de brittiska myndigheterna kritik för sitt sätt att hantera situationen.
Våldsamheterna började i staden Londonderry och så fort mörkret föll på stod Belfasts katolska kvarter i lågor av bensinbomber. Det mest oroväckande är att vapnen nu har återvänt till gatorna i Nordirland. Automatvapeneld hördes återkommande i Belfast i natt. Man talar om IRAs största demonstration av eldkraft på många år. En bomb kastades mot en polisstation i västra Belfast. En nu skonas man från dödsoffer. Två 14-åriga katolska pojkar skadades svårt och fördes till sjukhus. Ett 40-tal poliser rapporteras vara skadade. Få människor förväntar sig någonting annat än att våldsamheterna fortsätter i natt igen. De flesta bedömare är idag ense om att den brittiska regeringens vägval i Portadown igår har skuffat en efterlängtad IRA-vapenvila långt in i framtiden. Den brittiska Nordirlandministern Mo Molam fortsatte idag att förhandla med den protestantiska Orangeordens ledning. Då Orangeorden tilläts marschera igår så är det nu deras tur att visa återhållsamhet, sade hon. Hundratals planerade orangeparader återstår tills den så kallade marschsäsongen kulminerar nästa veckoslut.
Sverige och tågutspårningen i Kälarne 7 juli 1997.
Saneringen efter den svåra godstågsurspårningen i Kälarne i Jämtland fortsatte idag. Bland annat har en av vagnarna tömts på huvuddelen av den mycket giftiga och explosiva etylenoxiden.
Idag på eftermiddagen inleddes den riskabla proceduren med att pumpa över den mycket giftiga gasen etylenoxid från den skadade godsvagnen till en tankbil. Arbetet har hittills gått fortare än beräknat. Totalt rör det sig om 50 ton etylenoxid som ska pumpas över. Räddningsarbetet i Kälarne som trappas upp allt mer omfattar nu närmare 200 personer sedan Länsstyrelsen i Jämtland tagit över ledningsansvaret.
Det krävs alltså mer resurser än vad Bräcke räddningstjänst kan ställa upp med. De har 2,5 man och de har gjort vad de har kunnat, men nu behövs det förstärkning och därför har vi gått in.
Under kvällen beslutar troligen räddningsledningen att evakuera hela Kälarne samhälle och andra närbelägna områden, totalt närmare 1000 personer. Orsaken är att den skadade godsvagn som innehåller 50 ton ammoniak inte kan tömmas utan måste lyftas. Ett arbete som utsätter vagnen för sådana påfrestningar att den kan brista. Skyddszonen måste därför utökas och Kälarneborna får nu förbereda sig på att lämna sina hem om något dygn.
Man tyckte ju igår när de sa att det började läcka att det var... Att det var lite kymigt då. Så då var man ju beredd på att det kunde bli vad som helst.
På vilket sätt förbereder ni er inför en eventuell evakuering då?
Ja, vi har redan börjat de förberedelserna genom att undersöka vad det finns för mottagningsresurser. I första hand i Hammarstrand där det finns ganska många hotell och även internatskolor. Och de är redan igång att inventera hur många platser de kan ställa upp med.
Varje sommar inträffar ett par tågurspårningar orsakade av så kallade solkurvor. Bara den senaste veckan har två tågolyckor inträffat i Sverige. Och mest olycksdrabbat är det gamla järnvägsnätet.
Förr byggde man järnväg genom att spika långa rälsbitar mot träsliprar. När man byggde lämnade man en liten öppning i varje skarv så rälsen skulle kunna utvidgas i värmen. Det var skarvarna som fick det att låta. Men under riktigt varma sommardagar räcker inte skarvarna till för att kompensera rälsens expansion. Solen värmer upp stålet som kan utvidgas flera centimeter på en 100-meters sträcka. Trycket blir för stort och rälsen pressas ut åt sidan och sliprarna klarar inte av att hålla emot trycket. Värmen från solen har fått rälsen att bli kurvig. Modern järnväg byggs mycket stabilare för att undvika solkurvor. Träsliprarna är ersatta av betong och gruset på banvallen av hårt packad makadam. Rälsen är ihopsvetsad och skarvarna borta. Nu för tiden tillåts rälsen bara expandera i början och slutet av varje spår. Och risken för solkurvor är betydligt mindre på de moderna banorna.
Vi ska nu direkt till olycksdrabbade Kjell-Arne och Maria Harning. Hur är det? Har myndigheterna fattat något beslut ännu om att evakuera hela tätorten?
Ja, jag ska bolla den frågan vidare till en av räddningsledarna här i Kälarne, Morgan Olsson. Har ni fattat något beslut om evakueringen?
Nej, det har vi inte gjort än och vi väntar på ett besked från Vägverket om broarna håller då för en landsvägstransport av den här skadade tanken.
Det är det som är frågan?
Ja, Om det är positivt där då kommer vi att genomföra det här.
Och hur stor är sannolikheten?
Ja, den är tämligen stor som det ser ut just nu. Det är som sagt det här beskedet från Vägverket jag väntar på.
När kan ni fatta ett beslut om evakuering?
Det kommer nog bli under tidig kväll här, om någon timme eller två.
Och hur lång tid tar det att evakuera kärlarna och hur många personer är det?
Ja, personantalet är väl ungefär 900. Tidsaspekten har jag inte riktigt klart för mig, men det rör sig om ett antal timmar. Men med goda förberedelser ska det gå ganska fort ändå.
Idag så har ni ju tömt den här vagnen, eller håller på att tömma vagnen med etylenoxid. Hur går det jobbet?
Ja, det går, har gått mycket bra. Jag kan tala om att just nu har vi kopplat loss och hela överpumpningen är klar.
Det var något tidigare än beräknat?
Ja, det var tidigare än beräknat.
Det sades ju att det var väldiga risker med just etylenoxiden, men när det gäller ammoniaken så ska man tömma, evakuera kärlarna. Varför då?
Jo, man har gjort spridningsmodeller vid ett tankhaveri av de olika ämnena. Va? Och när det gäller ammoniaken så är då riskområdet mycket större på grund av att den ger mycket mer gas då än etylenoxiden.
När kan ni börja att tömma ammoniak, eller bärga ammoniaktanken?
Ja, det gissar jag kan bli framåt onsdagen. För vi har en del vagnar att rensa bort här också. Bland annat den skadade etylenoxiden.
Vad betyder det att etylenoxidtanken inte är helt tömd när ni ska flytta den sen?
Ja, det kan ju finnas en liten... man får ta till lite säkerhet då med, va? Men det har ju inte de volymerna. Så det är ju mycket, mycket mindre fara. Och, som sagt, det känns väldigt bra att det här är klart att den största mängden är på väg bort därifrån.
Där tackar vi de medverkande direkt från kärlarna.
Den 8 juli 1997. NATO-toppmöte i Madrid.
Det slutade med att utvidgningen begränsas till tre nya medlemsländer, Polen, Tjeckien och Ungern.
Today, the head of state and government have agreed to invite the Czech Republic, Hungary and Poland to begin accession talks with NATO. We reaffirm that NATO remains open to new members under Article 10 of the North Atlantic Treaty.
Det blev som president Clinton bestämt redan innan NATO-mötet. Pressad av sin kongress slog han fast att NATO-medlemskap bara kunde gälla de tre länderna Polen, Tjeckien och Ungern. Frankrike och president Jacques Chirac slogs in i det sista för Rumänien och även för Slovenien. Rumänien har traditionella band med Frankrike och språken är besläktade. Det är stor symbolik att just det här NATO-mötet hålls i Madrid. För Spanien var ju det senaste landet som blev medlem. Det var 1982. Och nu är det alltså beslutat om nya medlemmar igen. Det var också den spanske ordföranden Javier Solana, en charmerande diplomat som starkt bidrog till den här utvidgningen. Han lyckades i maj tämja den ryska utrikesministern Primakov till att gå med på det utvidgade NATO. Och nu idag sågs han med snabba steg länka ihop motsatser. Redan 1999 är det tänkt att de tre ska få sitt medlemskap. NATOs länder blir då 19. Men Slovenien och Rumänien får vänta. Och baltstaterna tänker och talar knappast någon om här i Madrid. Sloveniens premiärminister sa att han förstod Förenta staternas dilemma men kunde inte dölja sin besvikelse.
Of course we are not happy about it, I must admit. And I must say that it's difficult to explain to Slovenians if you are prime minister as I am, why Slovenia is not included. And why Hungary, Poland and Czech Republic are included, because Slovenes know very well that we are at least, the Slovenia can be at least compared to these three countries, if it's not even better qualified in some aspects.
3000 journalister bevakar detta historiska möte. Ikväll och imorgon fortsätter diskussioner om detaljer i NATOs organisation och dess framtida roll. Så det enorma säkerhetspådraget för att skydda världens främsta ledare består ytterligare en dag.
I USA har utvidgningen av NATO debatterats flitigt under de senaste veckorna, där kritikerna inte ville släppa in någon ny nation.
Här i den amerikanska kongressen finns många skeptiker till ett utvidgat NATO. Att släppa in flera länder från det forna östblocket är både för dyrt för Amerika och på sikt även för farligt för hela den militära alliansen, anser de 20 senatorer som tillsammans med en rad amerikanska UD-tjänstemän och ambassadörer runt världen skrivit flera protestbrev till president Bill Clinton. Men nu har trots allt presidenten majoriteten i kongressen med sig när han under NATO-mötet i Madrid kommer att föreslå att tre stater är välkomna in i militäralliansen. Polen, Ungern och Tjeckien. Men Rumänien och Slovenien får vänta.
I think President Clinton decided that in the beginning there should only be three countries invited. I believe there were several reasons for that, but first among them, in my view, is that the factor of the cost of enlarging NATO is going to figure in the American debate. And I think he chose to go slowly in the beginning so as to defuse the opposition that might have developed and might still develop within the Senate, which has to ratify the agreement by two-thirds of its membership. And obviously, if you start with fewer countries in the beginning, the assumption is that it will cost less in order to bring their military posture up to NATO standards.
Och Dean Fisher, som bevakat den amerikanska utrikespolitiken sedan kalla krigets dagar, tror att ett utvidgat NATO stärker militäralliansen.
If they do succeed in encouraging political stability, I believe it will contribute to the strengthening of NATO. But again, I think we have to get away from this notion of NATO in the past as being a defense that was the shield that was designed to keep Russia out, Germany down, and the United States in, as someone once said many years ago. Then I think it makes sense to proceed with the expansion.
Men för vanliga amerikaner tycks frågan om ett utvidgat NATO inte vara särskilt viktig, bara det nu inte blir för dyrt för Amerika.
Den 9 juli 1997, Kongo, Kinshasa.
FNs säkerhetsråd beslutade igår att byta ut en kommission som ska utreda misstänkta massakrer på hutuflyktingar i före detta Zaire, som nu heter Demokratiska republiken Kongo. Det sker efter krav från landets president Laurent Kabila. Men säkerhetsrådets ordförande ambassadör Peter Oswald tycker inte att FN kompromissar med Kabila.
Nej, jag vill inte se det som en kompromiss. Problemet är ju att en kommission som Mänskliga rättighetskommissionen beslutade om i Genève har mötts av villkor från regeringen i Demokratiska republiken Kongo som inte kan godtas. Men det viktiga är i det här läget, även om detta i sig är negativt och kan få negativa konsekvenser, så var det rådets bedömning att det viktigaste i det här läget, det var trots allt att etablera fakta. Det är viktigt att agera snabbt innan materialet förstörs, så att säga. Och det är viktigt att den här frågan kommer upp på bordet, både för Kongos egen framtid och för det internationella samfundets syn på Kongo i framtiden.
Finns det inte en risk för att Kabila får felaktiga signaler på det här sättet?
Ja, jag tror att han måste nu gå med på att de här frågorna undersöks. Och detta är trots allt, tror vi, det viktigaste.
Den nya kommissionen ska, precis som den som tillsattes av kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève, undersöka misstankar om massakrer på rwandiska hutuflyktingar i före detta Zaires östra delar. Och om Kabila hindrar även den nya kommissionen att genomföra sitt uppdrag, riskerar han därmed fortsatt utländsk hjälp till sitt land, sa generalsekreterare Kofi Annan igår. Kabila har vägrat kommissionen tillträde bland annat med hänvisning till att den chilenska advokat som lett arbetet inte varit opartisk. Ögonvittnen har berättat hur trupper solidariska med Kabila genomfört massakrer på hutuflyktingar sedan slutet av förra året. Och enligt FN saknas fortfarande minst 200 000 flyktingar. Kritiker menar att Kabila nu förhalat undersökningarna för att hinna förstöra eventuella bevis för att massmord ägt rum. Säkerhetsrådets ordförande Peter Oswald igen.
Vad jag förstår är att det är viktigt att sätta igång den här undersökningen snart. Därför som jag sa, det finns en risk för att bevismaterialet förstörs av helt naturliga orsaker. Man kan inte vänta hur länge, man kan inte vänta i år på att försöka fastställa detta. Det är viktigt att komma dit snabbt. Och det är det som är generalsekreterarens ambition i den här frågan.
Men det har ändå, de här diskussionerna har ändå lett till att undersökningen har försenats ytterligare.
Ja, det har naturligtvis gjort. Det har det gjort.
Det sa säkerhetsrådets ordförande ambassadör Peter Oswald. Reporter i New York, Pia Lille.
Den 8 juli 1997. Indiens ambassadör i Stockholm har tagit upp Bofors-skandalen.
Indiens förre ambassadör i Stockholm anklagar den svenska regeringen för att den inte ville gå till botten med Bofors-affären. I en bok hävdar han att det nu är klart att premiärminister Rajiv Gandhi tog mutor av Bofors.
Det är dokument som schweiziska banker släppt till indiska myndigheter som gör att den förra ambassadören är helt övertygad om att mutpengar gått till Rajiv Gandhi. Inte direkt, men via en god vän till Gandhis familj, den italienska affärsmannen Ottavio Quattrocci.
He would not be paid any commissions by Bofors if it were not for getting the contract. And he would not have got the contract but for his connection with the Gandhi family. So that link makes it very clear that Mr. Quattrocci received commissions mainly because he was able to swing the deal in favor of Bofors.
Bofors-affären har i Indien kommit att bli ett slags symbol för ett utbrett mutsystem. Och den förra ambassadören, som inte längre är bunden av tystnadsplikt, säger att pengarna delvis var avsedda för Gandhi personligen.
But I think it was for Mr. Gandhi personally. The figure of commission received by Quattrocci's company, I think, is put at about $40 million. And I don't know how much of it went to Rajiv Gandhi.
Försäljningen av haubitsar till det indiska försvaret var en jätteaffär på över 8 miljarder kronor. Och ryktena om att mutor hade förekommit gjorde att Indien begärde att affären skulle utredas. Och det lovade Sverige med eftertryck.
Vapenaffärsbyken ska tvättas ordentligt och offentligt.
Så sa Sten Andersson den 1 maj 87. Men ambassadören Åsa är inte alls nöjd med den utredning som gjordes i Sverige av Riksrevisionsverket.
Swedish Audit Board's report left a lot of questions unanswered. A lot of details were not a lot of details were held back. So whenever we asked Swedish government, they said that for further information, just please go to Bofors. And we cannot do anything more in the matter.
So in your opinion, the Swedish government could have done much more to get the truth of the whole business?
I think so, yes, definitely.
Den 8 juli 1997. Svälten i Nordkorea.
Hungerkrisen i Nordkorea blir allt värre. Enligt FN-organet World Food Program så är minst hälften av barnen i Nordkorea undernärda. Flera är så svaga att de inte ens kan äta maten som hjälporganisationen erbjuder.
Han är 5 år gammal och ligger på dödsbädden. Han är en av 150 unga patienter som lider av undernäring på sjukhuset i Hamhung. Här har 40 barn bara under det senaste året dött eftersom de inte fått tillräckligt med mat. Och situationen är liknande överallt i Nordkorea. Enligt organisationen World Food Program så väger mellan 50-80% av Nordkoreas barn långt under det normala. Den här pojken väger bara 7 kilo. Den normala vikten för en 8-åring är det tredubbla.
The situation in North Korea is getting worse, and we're seeing children who are just skin and bones, who have had nothing to eat, and who can't even consume the ground-up corn that we have available for them. And so we're having to find increased amounts of special baby food that's highly nutritious to be able to feed malnourished children.
Det är bland annat översvämningar som gjort att bristen på mat är akut i Nordkorea. Hjälpsändningarna som skickas till landet tycks inte räcka. En doktor berättar att han inte kunnat ta emot undernärda barn som kommit till honom eftersom det inte finns någon mat att ge dem. Och därför planerar nu World Food Program nya sändningar.
There is no question that the World Food Program will be increasing its appeal to donors for food for these hungry children and will move the food there as quickly as possible.
Den 8 juli 1997, Ryssland reagerade på NATOs toppmöte i Madrid.
Och så till gårdagens beslut att utvidga NATO med tre länder, Ungern, Polen och Tjeckien. Det har inte kommit så många ryska kommentarer till utvidgningsbeslutet. Men den ryska regeringen och oppositionen anser att det är ett djupt olyckligt beslut.
Vi har ansett och anser fortfarande att NATOs utvidgning är ett stort misstag, ja det största misstaget efter det kalla kriget. Så sa igår den ryske utrikesministern Yevgeni Primakov. Visserligen tillade han att det fördrag som Ryssland och NATO slöt i maj tillgodoser Rysslands säkerhetsintressen. Men ändå, ingen här försöker dölja att beslutet i Madrid igår är ett klart nederlag för den ryska diplomatin. Moskva har ju inte haft någon möjlighet att hindra NATO-utvidgningen utan har motvilligt tvingats finna sig i den. Något som den kommunistiska och nationalistiska oppositionen kallat en ren kapitulation av president Jeltsin. Jeltsin själv har ännu inte kommenterat utvidgningsbeslutet, inte på annat sätt än att han stannat hemma från mötet i Madrid. Om han varit närvarande där hade han riskerat att förlora ansiktet inför hemmaopinionen. Istället valde han att resa på semester till Karelen och där syssla med den för många ryssar mycket viktigare frågan om när och hur miljontals statligt anställda ska få ut sina eftersläpande löner. Nu representeras Ryssland i Madrid av vice regeringschefen Valery Serov som igår var mycket noga med att betona att hans närvaro på intet sätt betyder att Ryssland ändrat sin negativa inställning till NATOs utvidgning österut. Att Madrid-dokumentet sen också nämner de baltiska staterna som framtida kandidater till NATO-medlemskap strör ytterligare salt i de ryska såren. Utrikesminister Primakov har redan varnat för att Ryssland helt och hållet måste ompröva sina förbindelser med NATO om de baltiska staterna blir medlemmar. Göran Skånsberg, Moskva.
Den 10 juli 1997. Oväder i Europa.
Så gäller ovädret i Centraleuropa. Minst 30 personer har omkommit i de svåra översvämningarna som drabbat Tjeckien och Polen de senaste dagarna. Räddningsarbetet har pågått oavbrutet i natt och förhållandena beskrivs som kaotiska. I Polen har vattenmassorna lagt under sig minst 35 000 hektar mark, 700 mil väg och 40 000 människor har evakuerats från byar och städer, uppger det polska brandförsvaret. I Tjeckien har mer än en tredjedel av städerna drabbats av översvämningarna och värst drabbade staden Ostrava i bergskedjan Karpaterna där 570 liter regn per kvadratmeter fallit sedan i söndags.
Den 10 juli 1997. Åter en dyster rapport från Kambodja.
I Kambodja verkar striderna nu koncentreras till landets nordvästra del. Där försöker den avsatte första premiärministern Norodom Ranarid installera sin egen regering.
Det är Kambodjas ambassadör i FN, prins Sisovat Sirirat, som meddelar att prins Ranarid tänker göra Battambang till sin huvudstad. Battambang i nordvästra Kambodja är landets näst största stad med ungefär 100 000 invånare och Ranarids royalistiska parti anses särskilt starkt i den här delen av landet. Enligt prins Sirirat har de royalistiska styrkorna i Battambang besegrat mer än 2000 soldater lojala med den andra premiärministern Hun Sen. Efter helgens kupp har ju Hun Sen och hans tidigare kommunistiska parti kontrollen över huvudstaden Phnom Penh. Om Ranared lyckas installera sin egen regering i Battambang delas alltså Kambodja och inbördeskriget är ett faktum. Prins Sirirats uppgifter om royalistiska segrar motsägs dock av källor inom de röda khmererna som igår hävdade att Hun Sens styrkor tagit kontrollen över Battambang. Under hela dagen igår fortsatte Kambodjas grannländer att evakuera sina medborgare. Förutom säkerhetsskäl ses evakueringen som ett sätt att sätta press på Hun Sen. Idag träffas den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEANs utrikesministrar i Malaysia för att bestämma om Kambodjas inträde i organisationen ska skjutas på framtiden. ASEAN, vars syfte bland annat är att verka för fred och säkerhet i regionen, deltog aktivt för att tillsammans med FN förhandla fram en fredsuppgörelse i Kambodja 1991. Efter Hun Sens kupp i helgen tycks Kambodja nu vara tillbaka i det inbördeskrig som förödde landet i 20 år före den freden. Anders Jonsson, Singapore.
Om fotbollsturneringen Gotia Cup i Göteborg. En rapport den 10 juli 1997.
Världens största fotbollsturnering Gotia Cup i Göteborg vill satsa på socialt arbete bland ungdomar i tredje världen. I fortsättningen ska pengar från turneringen gå också till biståndsprojekt i samarbete med SIDA. Cupgeneralen Dennis Andersson i Göteborg har ofta tagit emot fattiga fotbollsungdomar som sedan skickats hem igen till fortsatt elände.
Vi har så oerhört mycket vänner och kontakter ute i världen och även bland tredje världens länder. Så att man får naturligtvis upp ögonen för den nöd som så många lever under. Och har vi då en möjlighet att hjälpa dem på något sätt så känns det som ens plikt att göra det.
Det är bollklubben Häcken i Göteborg som arrangerar Gotia Cup där ungdomar från hela världen samlas för att spela fotboll. Det är 23 året nu som ungdomarna samlas på de göteborgska fotbollsplanerna och i år kommer nästan 24 000 pojkar och flickor från 54 olika länder för att göra upp om cuptroféerna. I år beräknas det här evenemanget omsätta omkring 130 miljoner kronor. Förra året byggde Häcken bland annat en inomhushall för pengarna som kom från Gotia Cup. Men nu vill klubben dela med sig till sämre lottade. Nästan varje år gästas kuppen av lag från tredje världen som har lyckats krångla sig till Göteborg och som sen åker hem igen och aldrig hörs av mera. Meningen är att kontakten nu ska fortsätta i ett hjälpsamarbete mellan Gotia Cup och Forum Syd som stöttas av biståndsorganets SIDA.
Vi kan hjälpa dem på så sätt att vi kan utse ett land varje år som tar emot stöd ifrån oss i form av att bygga en fotbollsplan, utrustning, organisera lagen, få tillgång en ungdomlig entusiasm i hemländerna med fotbollen som gemensam nämnare.
Gotia Cup vill sätta igång det här biståndsarbetet redan i år. Just nu sitter ett liberianskt pojklag i grannlandet Elfenbenskusten och väntar på ett flyg till Europa för vidare befordran till Göteborg. Och sen efter en fotbollsvecka i Göteborg ska pojkarna tillbaka till det krigshärjade hemlandet. Men de här pojkarna har redan blivit utsedda till Gotia Cups första biståndsprojekt om allt går i lås. Tidigare har man gjort en del punktinsatser, bland annat i det svarta Sydafrika efter flicklaget Soweto Queens Gotia Cup-besök för några år sedan. Men nu är tanken ett mera långsiktigt hjälparbete.
Göteborg, 10 juli 1997.
Och här i Västergott med en nyhetssammanfattning.
E6an har idag varit avstängd till följd av en tankbilsolycka som inträffade vid 10:30 i förmiddag söder om Sandsjöbacka. Det var en tankbil med släp som lastad med 20 000 liter bensin och dieselolja som slog runt och började läcka. Explosionsrisken bedömdes som mycket stor inom ett riskområde på 300 meter från olycksplatsen. Räddningstjänsten satte igång med att sanera genom att gjuta skum på bilen och därmed minskades den akuta brandrisken. Timslånga köer uppstod när trafiken omdirigerades och E6an är fortfarande helt avstängd i båda riktningarna. Olyckan kan innebära vissa risker för miljön eftersom ganska stora mängder oljeprodukter läckte ut. På miljö- och hälsoskyddskontoret i Kungsbacka räknar man med att en stor del av bensinen avdunstat i värmen. Däremot har dieselolja och en del bensin runnit ner i marken och i värsta fall spritts till omgivande våtmarker. Föraren som körde tankbilen skadades och fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hans tillstånd uppges vara stabilt. Mer om tankbilsolyckan hör ni i vår trafikinformation efter den här nyhetssammanfattningen.
Trafik från P4 Råd Göteborg. På grund av tankbilsolyckan tidigare idag söder om Sandsjöbacka är E6an helt avstängd i bägge riktningarna mellan Kållered och Kungsbacka. Väl länsväg 158, Särleden rekommenderar polisen, där är det minst köer. Det är stora problem just nu på länsväg 970, gamla riksvägen över Lindome.
Men nästa dags morgon, den 11 juli 1997.
Fortfarande pågår saneringsarbetet efter tankbilsolyckan söder om Göteborg igår. E6an kring olycksplatsen är avstängd och klockan 9 kommer berörda myndigheter att ha ett möte för att då bestämma när vägen kan öppnas igen. Det här rapporterar Radio Göteborg. Sammanlagt läckte 16 000 liter bensin ut när tankbilssläpet körde av vägen och välte i närheten av ett naturskyddsområde söder om Göteborg.
Chose instead road number 158 Säröleden. The European road number 6 will be closed at least until 8 o'clock tonight.